Välkomna till AgriCans podcast. En podcast där vi pratar om förebyggande djurhälsa på gårdsmiljö genom digitala lösningar. Idag har vi med oss Jesper Ordell. Du arbetar som besättningsveterinär.
Ja, det stämmer.
Superkul, men berätta, vem är Jesper Ordell?
Ja, jag kommer ursprungligen från Gränna, så att det är inte så långt ifrån Linköping. Numera bor jag uppe utanför Uppsala och läste veterinärutbildningen i slutet av 90-talet. Mjölkade kor och skötte växtodling faktiskt i tidigare år, parallellt med mina gymnasiestudier och högstadiet. Så att jag har lite koll på de grejerna. Och sen blev jag färdig veterinär 2002. Då var jag distriktsveterinär i 10 år. Först upp i Hedemora och sen i Tierp. Och jag arbetade ganska mycket med sådana här förebyggande djurhälsokoncept med som hälsopaket mjölk bland annat och lite andra så här hemmasnickrade lösningar som fanns på marknaden. Och insåg ganska snabbt att 00-talet var liksom ett, där fick man liksom, min roll där var att gå in och välja bland de olika råden. Vad är bra för den här gården? För man kan ju inte göra alla saker. Det blir alldeles för mycket arbete på gården. Så det är liksom, vad ska jag göra mindre av? Vad behöver jag göra mer av för att få en bra djurvälfärd och ett bra ekonomiskt resultat helt enkelt. Sen 2012 blev jag privatveterinär och seminveterinär. Så att jag jobbade vidare med de olika koncepten. Jag inriktade mig också ganska mycket på klövhälsa och klövar och djur. Så då var det mer bara mjölkkor efter det. Och vid sidan av detta så driver jag också en hästfoderproduktion på 500 hektar vall. Så det är väl 2 barn och 1 fru.
Du har många järn i elden, hör jag.
Ja, jag spelar i band också. Sjunger och spelar gitarr. Så precis. Det finns fler grejer.
Ja, du har många strängar på din lyra.
Precis.
Ja. Ja, men vad kul. Du var inne lite där på det här med förebyggande och så vidare. Ser du även ekonomiska fördelar med att arbeta förebyggande med djurvälfärden på gård?
Absolut. Det är solklart. Sen är det ju, det finns på olika gårdsnivå så finns det olika saker som kan betyda mest för just den gården. Men att det finns stora fördelar, det är ingen tvekan om det. Och det insåg jag tidigt och jag har arbetat på det viset för jag tycker att det är intressant. Villkorad läkemedelsanvändning jobbar vi också med och då är kravet att man ska vara utbildad inom förebyggande djurhälsovård som jag är. Så jag håller kurser i det också.
Mm. Hur vanligt är det att man arbetar förebyggande på en svensk mjölkbesättning idag?
Nej, alltså jag tror väl att det blir vanligare och vanligare jämfört med 80-talet kanske liksom. Att det finns ändå en kurva uppåt, sen kanske den hackar lite upp och ner liksom på vägen. Men man brukade säga att först fanns det inget förebyggande utan man bara åtgärdade den sjuka kon. Och sen så blev det liksom över svansen profylax kallar man det, att man var ute och behandlade ett sjukt ko. Och så kanske bonden ställde någon fråga och då berättade man lite om det och sen åkte man till nästa gård. Men det här var ju ett problem tycker jag även inom DV då när jag arbetade där och även var chef inom stationschef inom DV liksom, att man fick inte riktigt tiden till det utan det var det akuta som prioriterades. Och det är väl generellt ett problem tycker jag liksom, att man måste få fokusera för att både bli duktig och skapa förtroende på gårdsnivå och kunna uträtta saker, för man gör ju det faktiskt tillsammans. Så, och ja, precis.
Vad skulle du säga är den största anledningen till att man inte arbetar mer förebyggande idag? Är det tiden eller okunskap eller är det att man inte har verktyg eller vad skulle du säga?
Nja, jag tror nog att det ligger rätt så mycket i att det är så många olika system. Det är ju, du måste ju kunna jättemånga olika grejer, massa olika robotmärken, utfodringssystem, kokontrollen, CMX, alla möjliga olika aktörer på marknaden så måste du förstå hur deras rapporter är upplagda om du ska skapa en helhetsbild över besättningen och kunna ta vettiga beslut. Va? Det är ju en sak då, du skriver här att jag är besättningsveterinär och det är jag ju. Men jag kallar väl mig för förebyggande djurhälsoveterinär. För att om man kommer till en gård som man inte känner igen, alltså om man ska göra en insats på en gård som man inte känner så väl, kanske på 2-3 besök, då behöver man ju väldigt bra statistik för att kunna ta rätt beslut som är bra för den gården. Och det är ju väldigt svårt om man inte är besättningsveterinär. Därför att då är du besättningsveterinär, då har du koll på det mesta som händer på gården. Men är du inte det, då behöver du ha tekniska lösningar som gör, eller att du är så duktig på alla de här olika systemen. Vilket ju, det är jättemycket arbete att sätta sig in i dem. Och där tror jag ju att det fattas någonting på marknaden, så att säga.
Mm. För du är ju lite, du har ju en liten Agricam-anknytning.
Det stämmer.
Och jag skulle vilja fråga, så du har ganska bra koll på oss på Agricam. Och jag skulle vilja fråga dig, vad skulle du säga främst är det som särskiljer Agricam? Du var inne lite där på olika system och så vidare. Och det finns ju många aktörer på marknaden som du också sa där. Vad är det som särskiljer oss?
Alltså jag tycker ju kanske främst två saker. Och om man tar liksom de här hälsopaket, mjölk och jag behöver inte nämna alla olika projekt som har gjorts väldigt bra förebyggande djurhälsogrejer, så är det ju någon som sitter och hemmasnickrar i Excel eller försöker få till någon lösning som ska vara lite lättare för en veterinär att förstå och kunna ta hjälp av. Och likadant när det utvecklas olika system på olika föreningar och organisationer, så kanske det sitter någon som har den uppgiften också bland 10 andra. Och det har ju gjort att vi har ju liksom tappat åtminstone 15 år. Det här skulle vi kunna gjort mycket, mycket tidigare. Så att medans då Agricam har ju då en stor skara människor och mycket kontrakt och grejer, så att ni kan ju utföra mycket på kort tid. Och därför tror jag väldigt mycket på Agricam. Och sen tror jag också att ni har en teknikneutralitet. Ni har liksom inte, ni favoriserar egentligen inte någon, utan alla får vara med. Och ni ser helst att alla är med i det här projektet och livsmjölk till exempel, va? Mm. Och det behövs ju någonstans, va? För annars blir det ju det att 30% av gårdarna kan ha konceptet, men du kan inte ha, för du har den här roboten till exempel, eller den här mjölkningssystemet. Och då får man ju inte liksom, då får man ju inte helheten. Men det är ett stort arbete, men jag känner så här att är det någon som kan lösa det, så är det nog Agricam.
Det är jätteroligt att höra faktiskt. Jag håller med, men det är kul, alltid kul att höra någon annan säga det. Du var inne där lite snabbt på det här koncept livsmjölk som vi pris har lanserat, där vi då genom vår djurhälsoportal då även då är på gång att plocka in data från mycket andra system och göra det liksom lite mer åskådliggjort för alla kring gården. Vad skulle du säga att koncept livsmjölk är ur din synvinkel? Jag glömde nämna det också, att i koncept livsmjölk så har vi då även en verktygslåda i form av våra resterande produkter. Men vad skulle du säga liksom, hur skulle du med egna ord beskriva livsmjölk?
Kanske på två sätt, om man säger. Det ena är ju då det här som är, alltså själva konceptet livsmjölk med djurhälsoportalen. Den är ju gynnsam för alla aktörer. Tittar man på de här andra, liksom Bacticam, eller då är den också gynnsam för alla aktörer, vill jag hävda. Tittar man på gårdsystemet så är den kanske mer gynnsam för gården på ett sätt. Alltså att den kanske inte jag så stor användning av, förutom att det som vi pratar om faktiskt kommer upp en blänkare om att nu har bestämt att vi ska göra det här. Mm. Det ingår ju till exempel i vila, kvartals- och årsavstämningar, liksom att man ska göra en djurhälsoplan helt enkelt. Och då kanske det handlar om vissa åtgärder som ska göras inom en viss tid. Och det är alldeles utmärkt att kunna lägga upp det liksom som en hint eller påminnelse i gårdsystemet då. Men om man tittar på djurhälsoportalen då, som jag håller på att utvecklas då, så är det ju en jättestor fördel att få en ögonblicksbild på alla de där områdena som verkligen spelar stor roll för djurhälsosituationen i besättning. Och djurhälsosituationen i det här fallet går ju hand i hand med både ekonomi och djurvälfärd. Och så att det är, och produktion, och den hänger ihop med ekonomi givetvis. Så ibland så finns det ju vissa diskussioner om att det kanske liksom är vissa djurvälfärdsparametrar som finns liksom, ja, men det här kostar bara pengar och det ger ingen fördel så att säga. Och det vill jag väl också säga, att det tror jag att det kan finnas sådana med. Så vi ska inte vara naiva och tro att allt är bara bra som vi gör, utan man måste väga det där och göra på ett bra sätt. Och just för att angripa det området som är mest viktigt i en besättning, så är det ju som sagt mycket lättare för mig som intresserad djurhälsoveterinär att kunna hjälpa och agera på en större arena än vad jag kan idag, eftersom jag har så mycket fotarbete också i en besättning. Jag kan ju liksom inte åka till någon annan. Alltså, idag så ringer flera veterinärer till mig och frågar liksom, jag har det här problemet, hur skulle du tänka? Och så här, att vi bollar ganska mycket inom kåren. Men ofta så bygger ju det på att jag får ju inte den här bilden. Så i den bästa av världen så skulle jag då kunna liksom gå in och titta på den här djurhälsoportalsbilden och kunna få en ganska bra uppfattning om alltså någonting att möta. Och sen kan man ha en vettig diskussion mellan besättningsveterinären och kanske strategiveterinären då. Så att jag tror att det är, jag tror att det kommer bli väldigt bra att kunna följa.
Livsmjölk, då pratar vi om att vi vill ju höja produktionen genom att skapa en bättre djurvälfärd. Det vill säga att friska djur kommer, som dessutom varit friska kalvar, kommer då i teorin då att mjölka bättre under en längre tid. Vad skulle du säga det finns för fördelar för ett lantbruk att liksom uppnå detta genom att arbeta med detta konceptet?
Ja, det är ju jättebra. Det skulle alla göra. Alltså det finns ju ganska mycket kunskap egentligen. Men det är just den här samlingen av kunskapen. För ibland så det kan ju vara både okunskap, att man inte vet saker, och det kan vara att man kanske måste göra en annan sak först i en besättning innan man kan göra en annan sak och sådana här grejer, va? Men om du får den här ögonblicksbilden liksom, då har du ju i livsmjölkskonceptet där på djurhälsoportalen, så finns det till exempel då fertilitet och klövar, om jag minns rätt nu liksom. Och då vet man ju att har man problem med klövarna väldigt mycket, då kanske man inte ska börja med området fertilitet och gå stenhårt på det, utan då kanske man måste titta på klövarområdet, för att annars så kommer man att gå in från fel håll så att säga. Och då kommer man inte få lika stor effekt av det man gör. Så att nu vet jag inte riktigt om det var svar på din fråga, men
det finns inga dåliga svar. Nej. Det finns dåliga frågor. Jo, men det tycker jag absolut. Det tycker jag absolut att det var, att man det är ju ett sätt för att om jag ska tolka ditt svar, att man får en som ett helikopterperspektiv nästan på hur statusen är just nu och idag, kopplat även till trender i backspegeln, som gör det möjligt att liksom välja vad man ska agera på.
Nej, och jag tycker vi pratar ju ganska ofta om det som veterinärer, att vi ska följa upp och det är ju också ett krav i vila, alltså villkorad läkemedelsanvändning. Men sen är det ju det då, att när tiden inte riktigt räcker till och det blir för krångligt att följa upp vissa saker, då blir det ju lite som att man slickar på fingret och sätter upp det i luften och känner efter lite med den kunskap man har. Åt vilket håll har det gått, va? Och det är ju definitivt alldeles för trubbigt mått, även om man kan ha en bra känsla om man är besättningsveterinär, absolut, va? Men om man tittar då till exempel på baktikammen, ja, då får du ju den historiken, så du kan ju verkligen skapa dig en bild av vad har vi för problem i besättningen. Medan att jobbar du bara på och kanske se sista 3 månaderna. Nu har vi fått mycket streptokocker till exempel eller någonting. Ja, men då vet man ju det, och då har man ju vissa metoder för okej, hur arbetar vi med det? Men du kanske inte kommer ihåg att det är faktiskt ett vanligt förekommande problem som händer varje höst till exempel. Och då vill du ju komma till att inte se att nu har vi alla de här problemen och sen börja hantera dem, utan vill du komma till okej, nu vill vi inte ha de här problemen. Alltså det är riktigt förebyggande.
Mm.
För du kan ju få massa problem och sen förebygger du så att inte andra får problem, och så får du hantera de sjuka. Det är ju en modell, va. Men det man vill komma till och uppnå är ju att man vill helst hantera det innan det. Och då menar jag på att de här olika parametrarna i djurhälsoportalen eller livsmjölk där, att du kan ju få en indikation på att en sak är på väg åt fel håll. Mm. Och det kan sen då få en massa andra följdeffekter, som till exempel då skulle kunna ge mycket mastiter. Och då har du problemet någon annanstans tidigare, eller som fertilitet som jag pratade om. Liksom, du har problem med fertiliteten och så ser du att du har problem med klövarna. Och då är det ju klövarna mest troligt. Det kan vara fertiliteten också eller båda två, men då är det ju där man behöver gå in och titta. Så att jag... Nej, och just det där att du hämtar information då från olika system. Det har ju inte ens gården idag liksom. De har ju flera olika system på gårdsnivå.
Mm.
Ta liksom Nedap Sensab liksom, en typ av sån här mätare. Och så har du kanske Delprom då, som du själv nämnde förut. Och så har du kanske någon annan utfodringssystem. Och så har du kanske en helt annan puttningsrobot eller utgödslingssystem. Och så har du alla det här. Jag har sett flera gårdar som har 3 olika datorer. Där de olika datorerna sköter olika saker.
Mm.
Och det är ju bra, jag säger inte det. Det är väl bättre än att du har en dator som sköter allt, så att du måste bläddra mellan olika sidor.
Mm.
Men att du skulle ju behöva få upp helheten någonstans. Vad är det som... För man lägger nog rätt mycket tid på att leta idag.
Mm. För det... Man kommer ju åt väldigt mycket data och information idag i alla de här systemen. Man kan begära fram rapporter och så vidare. Men hur vanligt är det på en gård? Så att vi har en besättning där det arbetar 5 personer. Brukar alla de här 5 vara liksom förtrogna så att de kan vara inne i Delpron och plocka rapporter och så vidare? Eller är det liksom färre som är det? Eller hur brukar det se ut?
Ja, men alltså om man tar robotar, då tror jag att alltså alla kan ju oftast inte. Det är någon som blandar foder och inte har koll på det. Så det blir ju liksom problem när någon är sjuk eller liksom de måste rodda om i schemat. Då blir det ju liksom sämre koll den där dagen. Det är nog min fasta övertygelse. Sen tror jag väl ändå att vissa grejer, säg då till exempel att du har, nu tar vi inte Delaval, nu kan vi ta Lelu då, att du har en Lelu-robot liksom, eller en Westfalia eller Gea då. Och sen så tar du liksom, då tror jag att många har nog ganska bra koll ändå på just, om man inte kanske har utländsk arbetskraft som bara utför vissa arbeten. Mm. Och då kan man tänka sig att vart ska det här ta vägen då? Ska det bli så att det blir liksom någon form av alarm som robotarna har idag liksom, om det till exempel en parameter blir fel och så här till djurägaren eller djurskötaren, eller hur ska det hanteras? Så det vet man väl inte än, eller jag vet inte det. Men roboten hanterar ju så att den ringer upp och så här, va. Men det är ju det att det blir ju väldigt mycket uppringande och grejer, så det bästa är om alla skulle kunna ha en bild som alla kan förstå.
Mm.
Så att man vet att om de här grejerna händer, då behöver man larma till exempel djurägaren eller någon som kan ta beslut om vad vi behöver göra.
Mm. Det går väl till och med att hitta ett gårdsanpassat beslutsstöd där, att man har liksom rekommenderade åtgärder på specifika händelser.
Ja, men alltså det går nog på ganska mycket saker. Mm. Och det är svårt med biologi på ett sätt, men samtidigt så vissa saker vet man ju att om det här har hänt och det här larmar, då ska man göra de här grejerna, kanske provta eller någonting sånt här. Det skulle man, eller ringa veterinär eller vad man nu, eller behandla eller vad man nu gör. Det är ju jättebra. Men för att återkomma till frågan där om systemen, så tror jag liksom kanske då att till exempel Lelu-system, det tror jag nog att ganska många av de djurskötarna kan. Men sen är det ett utfodringssystem och ett seminsystem Och ett, nu råkar ju då Lelu ha det systemet i sig. Delaval har ju ett annat system som också är, men inte Sensab då. Men alltså det finns ju mycket olika tekniklösningar på marknaden. Mm. Och det är ju frustrerande att inte de kan komma överens så att de pratar med varandra. Det måste jag ju säga.
Mm. Vad, du som besättningsveterinär, får du tillgång till, kan du sitta hemma på kontoret och gå in och kolla på ta fram data från de här systemen?
Ja, det kan jag ju till viss utsträckning då. Men då är det kanske Dell Pro Data till exempel, eller Lelus Data eller GIAS Data. Alltså jag kan komma åt grejer, och Växas Data kan jag liksom också komma åt. Kokontrollen alltså. Och CMX-rapporter. Så att det går ju att komma åt. Men det är ju många olika inloggningar och det är många olika saker. Och du kan inte liksom... Du får ju egentligen inte en helhetsbild, utan du måste liksom för varje område så måste du ta fram relevanta fakta för det området så att säga.
Ja, lite punktinsatser.
Och det kanske man måste ändå, även med livsmjölk eller djurförsörjningsportalen, så tror jag ändå att man kommer ju behöva loda lite i det där. Men istället för att då titta på kanske 10 områden och börja med område 1 och sen kör man vidare och sen upptäcker man okej, område 8, här har vi problem, här måste vi fokusera och jobba liksom. Så kan man då med hjälp av enkel digital teknik då med sammanhållning kanske då kunna se att 8 är det vi ska börja på. Så lägger man inte ner all den här onödiga tiden. För det är rätt mycket onödig tid man lägger ner. Och sen skulle jag också säga det här med att kunna följa korna. Vi pratade om baktikammen där, att du kan följa provtagningar både på kornivå och över tid. Liksom. Mm. Men där tycker jag även att det är att livsmjölk är väl det senaste då, men kalvkollen är väl ganska ny också. Ja, men just det, att du får ett kokort då liksom, där du kan liksom följa djuren. För att jag tror att ibland så tar vi inte ekonomiskt eller ens för den delen etiskt smarta beslut. Det låter ju jobbigt att behöva avliva en kalv. Men om man ser att den här kalven kanske har varit sjuk vid flera tillfällen. Mm. Och också kan se att den har inte fått sin behandling någon gång eller missats någonting eller så. Så skulle man kanske ta bort den tidigare. Mm. Och det är väldigt svårt att komma till det från början. Men om du har statistiken och kan lägga upp den. Kolla här nu på de här 200 korna. Här har vi de här 40 kalvarna. Eller de här 40 korna hade problem som kalvar. Sjukdomar och grejer. Som vi ju ser då i det här systemet med kalvkollen och det här. Så ser vi liksom, jämför vi den gruppen med den andra gruppen. Ser vi att de producerar 30% mindre. Mm. Då kan man få andra perspektiv som gör att okej, vi kanske ska ha en annan strategi på gården. Alltså en mycket större liksom än bara det enskilda djuret. Mm. Det tror jag att det finns en möjlighet i det här systemet också som jag ser fram emot.
Ja, jag håller med. Det ska bli kul att följa de. Det är ju första generationen kalvkollskalvar som har kalvat in nu i höst. Och följa dem när de blir produktiva. För det, min bild är oftast att det är en otroligt hög rekryteringsgrad på gårdarna, för att man är ju sugen på, man jobbar mycket med avel och så får man ju upp de här kvigorna som har jättefina avelsvärden och så vidare. Jag tycker det är väldigt sällan man tar in historik liksom i vilka man ska liksom rekrytera in i besättningen, utan det känns som att man oftare går på avelsvärden och då har man ett gäng kvigkalvar som ska vara jättelovande, men så kanske de inte kommer upp i produktion. Och samtidigt så tycker jag det känns ganska sällan man verkligen följer upp det.
Ja, nej men precis. Det är ju det som är ett problem, att då finns det data någonstans i någon perm kanske, i bästa fall, i vissa fall inte heller det, men liksom som man ska sitta och bläddra tillbaka, det har vi gjort på en gård. Mm. Gått tillbaka och tittat och sett de här sambanden som egentligen man redan skulle kunna säga, men det, på pappret ser man ofta om den har högt NTM kanske då, alltså den här vill vi spara. Ja, men vilka förutsättningar hade den? Hur gick kalvningen? Har den varit sjuk? Hur har den tillväxten varit? Där ser man ju en väldigt stark koppling, både råmjölk och tillväxt liksom för senare produktion. Och vi snackar ju för flera 10 000 kronor. Mm. Så det är mycket pengar.
Det är jättemycket pengar. Ja. Jag måste fråga dig också. Ja, precis. Jag måste fråga dig också där du nämnde permar och så vidare. Något jag upplever är att det är väldigt mycket dubbelarbete på gårdarna. Det är mycket whiteboards, mycket post-it-lappar, listor och så vidare. Och sen ska det här då föras in i någon form av parm. Och ska det vara där ett tag. Och sen ska man fylla i det i något management-system då i sista ledet. Det är ju helt otroligt faktiskt att man fortfarande arbetar så, kan jag tycka, som kommer lite halvt utifrån i alla fall. Mm. När det faktiskt finns lösningar på plats där man tar bort det. Men så tycker man att ja, men vi har ju de här lösningarna ändå. För att jag har ju varit med ifrån allt att tycker ett bra exempel var där med, och vi pratar här med kalvar som man inte ska avla på och så vidare, som har haft mycket problem. Ja, men de får en röd prick i örontaggen. Och sen så vet de att det här var en problemkalv. Men det är ju liksom inte, det är inte datainsamling på något vis och sådär. Utan det är mycket dubbelarbete överallt.
Ja, men du har rätt. Alltså, det kräver ju liksom att någon tänker till och gör just den där grejen eller uppmärksammar den grejen sen. Mm. Och det är väl okej med en röd tagg, där kanske du kan se. Men just det här med, alltså, att du har ett dokument i någon perm, det är ju liksom bara om du kommer ihåg det i hjärnan. Mm. Eller har någon rutin för att du ska alltid kolla en viss sak, va? Så att, men det är också en sak. Jag menar på 00-talet då, slutet av 00-talet, så satt jag och jobbade i 3-4 olika system med samma kor. Och gården la också in resultaten i ett annat system. Fruktansvärt mycket dubbeljobb. Jag har liksom, ända sedan jag gick Jugendkursen liksom i Danmark, liksom man kunde gå som veterinärstudent eller ny veterinär, så kunde man åka till Danmark och vara med där och se hur det funkade i Danmark med livsmedelsproduktion och kor och så. Så har jag liksom sett just den där grejen att ha ett online-system eller ett system som gården har och som alla rådgivarna och har tillgång till, som pratar liksom, så att man, när jag lägger in en journal så lägger jag ju in den på gården. För det, jag menar, nu finns det kanske en liten risk för liksom konflikter, men jag har inget problem att dela med mig av det jag har gjort på en gård liksom till nästa veterinär. Jag menar, jag jobbar ju på gårdar där det kan vara en distriktsveterinär som kommer akut. Det kan vara jätteviktigt både att jag ser vad de har gjort och att de ser vad jag har gjort. För att kunna ta vettiga helhetsgrepp och akuta individinsatser. Liksom. Mm. Och idag så löser man det så att jag måste få det utskrivna pappret från bonden i handen för att kunna se vad den förra veterinären gjorde. Det är den lösning man har idag. Och den är ju väldigt ålderdomlig, kan man ju säga.
Mm. Och då börjar vi prata riktiga stora fördelarna över det. Det samlar in data från många olika system tillsammans med viss journalföring från veterinärer, åtgärder från lantbrukaren, och att den här informationen faktiskt är tillgänglig för alla kring gården. Mm. Finns det något liknande idag på marknaden?
Nej, alltså det är ju egentligen, det är ju såna här chattgrupper och grejer. Alltså att man lägger in, och då är det ju dubbeljobb igen. Mm. För där lägger jag ju inte in min journal. Men den informationen kan ju spridas, och vad har hänt på gården och så vidare, va? Men de flesta skriver ju fortfarande upp saker i en almanacka och på, precis som du säger, på en whiteboard eller så. Mm. Vilket ju är där som man tänker att det skulle kunna bli en stor underlättning av gårdssystemet, till exempel då med automatiseringar och att man just när man kommer på något så kan man skriva in det bara. Så det tror jag ju kommer bli en stor fördel, och man kommer att märka det liksom på gårdsnivå. Men jag tycker ju att det är frustrerande, och som sagt då på slutet av 00-talet och framåt, det har blivit lite bättre. Men för till exempel från början så tror jag inte att kokontrollen ens pratade med olika robotsystem eller såna här saker. Om jag minns rätt, jag är ganska säker på att det var så. Sen har man ju jobbat på och hittat lösningar på att närma sig det. Så att visst finns det, men då är det också gamla system för överföring, och ingenting sker i realtid utan det ska tankas och så vidare. Så här, va? Och jag förstår egentligen inte det med tanke på den digitalisering som finns, utan när man matar in något någonstans så ska det ju räcka att mata in det där. Mm. Sen kan man ta den datan och visualisera den på olika sätt. Beroende på vilken användare som ska se den. Det kan man ju göra. Men man ska ju inte behöva mata in data mer än en gång.
Nej. Och idag där finns tycker det jag det gått fruktansvärt långsamt. Det finns ju sensorer överallt på en gård också. Som absolut. Samlar in data hela tiden.
Ja.
Men som ofta blir ganska... det blir oftast en väldigt manuell hantering kring den datan. För även om den snappas upp automatiskt så måste man ju fortfarande begära ut rapporter och så vidare.
Mm.
Och det blir oftast inte så åskådliggjort med grafer och så vidare. Utan det är lite olika där.
Ja, men precis. Ja. Precis så är det ju.
Men för att sammanfatta då, när vi liksom får allt sånt här automatiserat och åskådliggjort och tillgängligt då. Hur skulle du säga att det här kommer liksom förändra arbetet på gården för lantbrukare och veterinär? Kommer det liksom, om vi återkopplar till det här förebyggande, kommer det liksom möjliggöra ett bredare och större förebyggande arbete på en gård? Eller hur ser du liksom? Jag tänker, om man tittar i backspegeln, vi har pratat lite förr om eftersom att vår tillförordnad vd och vår ordförande kommer från ett visst bolag så brukar vi ofta prata lite pappersmaskiner och sådär, och där är det ju x antal 100 valsar som man ska hålla smörjda och byta i efter visst intervall och så vidare istället för att laga dem när det är trasiga. Och en gård blir väl lite likt, förutom att det är kor som har sin hälsa liksom. Kommer det här liksom kunna möjliggöra en liknande förändring liksom i lantbruket?
Ja, det är ju så, men alltså, det är klart att det finns liknader och skillnader med industrin. Det tror jag definitivt, men vi är väldigt snabba på veterinärer också, framförallt skulle jag nog tro, att säga vad skillnaden är, så vi kan inte riktigt se att det faktiskt finns väldigt många likheter. Det är ju de här små skillnaderna som finns. Det är väl där vi får göra skillnad, tänker jag. Exakt. Medan alla de här handfasta, tydliga, enkla data. Där skulle man ju ha det lite mer serverat. Så att man slipper sitta och jobba flera dagar med det på en gård. Liksom helt i onödan egentligen. Plus, som jag sa, att jag tror det finns två stora fördelar, och det ena är ju att både att jag då till exempel som djurhälsoveterinär med min erfarenhet skulle kunna hjälpa fler på ett enklare sätt, och det är ju veterinärbrist idag, men jag tror även att det skulle kunna bli en fördel för nya veterinärer faktiskt, att det är lättare att kunna arbeta förebyggande. För idag är det som sagt, du ska ha koll på väldigt många olika system och rapporter och grejer och hur du kan dra för ut dem och hur vet man att den är relevant, och har jag glömt att missa en stjärna där, då får jag inte ut rätt information, och det är ju jättesvårt idag egentligen om man ska vara ärlig.
Ja.
Så det kräver ju, alltså jag har ju själv då ett förflutet inom IT. Mm. Alltså att jag är ju självlärd då i och för sig med PID-programmering och sånt, men alltså det var inte främmande för mig. Men det är ju inte kanske den vanligaste bakgrunden för en veterinär.
Nej.
Så att det här är definitivt någonting som jag tror kommer kunna bli. Och jag är helt säker på, det var jag redan på 00-talet och tyckte att vi skulle satsa på det inom DV. Och det sa jag alltid, liksom, att man ska våga visa att det här kommer göra skillnad. Annars kostar det inget. För det kommer göra skillnad. Det finns hur mycket skillnad som helst att göra på gårdsnivå om man gör rätt från början, om man säger. Och en del av grejerna är kanske inte möjliga att göra på vissa gårdar. En del grejer kanske kräver väldigt stora investeringar.
Mm.
Och det kan man inte börja med kanske, och så vidare. Men det är väl det ihopplockandet som man behöver tillsammans sätta sig ner och göra. Och faktiskt kunna förklara vilken skillnad det är.
Mm.
Precis, och det är väl lite det som mitt föredrag nästa vecka ska handla om.
Ja, men vad spännande. Jag missade tyvärr. Jag är fel ända av landet. Men bara få knyta ihop säcken här nu, så skulle jag bara vilja fråga det. Skulle du rekommendera liksom att arbeta med liksom, eller att få gårdarna att arbeta med AgriCAM-system till andra veterinärer?
Ja, det skulle jag inte ha något problem med. Sen som sagt, i den visionen som finns som livsmjölk, så definitivt ja till alla. Det är ingen tvekan.
Kul. Det var jättetrevligt att få ta tid från din hektiska vardag och prata lite om Agrikam och livsmjölk.
Tack så mycket.
Tack. Hej.
Hej.